Det här är Kraftnätspodden. Här tittar vi närmare på olika förbättringar som gör jobbet hos oss på Svenska Kraftnät effektivare, enklare och roligare. Programledare är vår finansdirektör Peter Wigert.
Hej allesammans. Idag ska vi prata om hur vi i vårt underhållsarbete kan spara miljoner kronor och göra jobb på betydligt kortare tid. Vi vidareutvecklar en metod för att effektivisera vårt underhåll och utbyggnad av elnätet. Det handlar om nya sätt att arbeta med AMS, förkortning för arbete med spänning. Det skulle innebära att vi kan genomföra underhållsarbetet utan avbrott och fortsätta att försörja samhället med energi. Det här är ju såklart lovande och de som ska berätta mer om det här är Andreas Hydén som är underhållsingenjör och Mats Gunnarsson som är produktledare. Varmt välkomna till Kraftnätspodden.
Tack så hemskt mycket.
Tackar, tackar.
Vi får ju börja med att ni berättar lite om er roll på Svenska Kraftnät och hur länge ni har jobbat här.
Ja, Andreas Hydén då. Jag har jobbat i 3 år ungefär som underhållsingenjör på luftledningar. Och har även en bakgrund egentligen som AMS-montör faktiskt.
Det tycker jag vi ska prata lite mer om så småningom. Mm. Mats?
Jag har varit på Svenska Kraftnät sedan juni 2020. Konsult och kom till Svenska Kraftnät för att hjälpa till att utveckla en produktledarroll på Division Nät. Och har blivit kvar för att stötta bland annat AMS då.
Ja, och det är AMS vi ska fokusera på idag. Vi börjar med lite med bakgrunden till det här. AMS är ju inte nytt. Vi har provat det förut i SVK, men vi vill använda det mer för att minska mängden avbrott vi behöver ta i nätet, det vill säga där vi stänger ner nätet för att underhålla det. Och då finns det ju massor med liksom bakgrund till det här. Hur har vi jobbat med det här förut och vilka utmaningar finns?
Ja, jag tror vi kommer prata lite mer om historien senare, men det har ju faktiskt, som du säger, varit en metod som man använt egentligen redan sedan 70-talet på stamnätet. Sen vart ett avbräck en stund och sen har man tagit upp det igen nu. Sen 2016-17 ungefär så har vi jobbat med AMS, men inte så frekvent. Men vi har ett gäng montörer som är utbildade för AMS då.
Och varför är det så viktigt att minska avbrotten?
Ja, det är det här att det blir tajtare och tajtare i vårt transmissionsnät att överföra kraft. Så att det är ju väldigt intressant att hitta metoder som gör att vi slipper ta de här avbrotten. Som gör att vi kan överföra mer kraft.
Jag tyckte Jon Junesjö uttryckte det väldigt bra vid ett möte vi hade. Att med alla de planerade investeringarna som vi gör nu och har planerat de närmaste 10, 15, 20 åren så kommer det fortfarande vara så att genomsnittsåldern för stamnätet kommer fortsätta vara äldre och äldre de närmaste 25 åren i princip. Och med det så ser vi att, som vi uttryckte det, avbrott kommer vara det nya guldet.
Vi visste det så att det kommer vara underhållsarbeten som man är tvungen att ta avbrott för? Allt går inte att lösa med spänning på.
Alltså, i praktiken så går nog allt att lösa.
Ja, det var bra.
Det är väl egentligen bara en fråga om att det tar tid, olika lång tid och kostar olika mycket pengar kanske. Men det finns ju absolut vissa typer av arbeten som är mycket, mycket effektivare faktiskt att göra AMS. Så att det mesta går att göra faktiskt. Mm.
Och sen har vi ju också hela utbyggnadstakten. Vi ska koppla in nya ledningar och stationer som i sig också kräver att vi stänger av nätet under vissa tider.
Ja. Precis.
Det här med arbete med spänning, det sker ju i flera av våra kollegors nät. Hur har ni fångat in vad utlandet gör?
Vi har ju försökt att se vilka är bra i världen på AMS. Och tittar vi i närområdet eller i Europa så vet vi att RTE i Frankrike, de gör i princip allt AMS. Och de börjar för 40-50 år sedan och liksom verkligen tänka att allt vi gör framåt ska vi möjliggöra med AMS. För att de ser att de kommer ha svårare och svårare att ta avbrott. Sen finns det i längre söderut i Europa så har vi både Cobra från Spanien och i Italien jobbar man också ganska mycket AMS. Och i Nordamerika så är de var först egentligen där, främst i USA. Då.
Visst är det så, Mats, att redan alltså för 100 år sedan så började man jobba med AMS på transmissionsnät i USA då?
Ja, det stämmer bra. Redan på 20-talet så började man experimentera och titta på vad man kan göra. Och det funkar så pass bra och det här gjorde ju att, jag menar, tekniker och ingenjörer är ju nyfikna människor och vill testa nya saker. Så på 50-talet så bjöd man faktiskt in några från USA till Sverige för att utbilda och visa vad man kunde göra. Så att det finns faktiskt på YouTube, man kan söka upp en video där Vattenfall presenterar hur man jobbar med den här AMS på transmissionsnätet då, redan från 50-talet. Då. Mm.
Oj, häftigt.
Det kanske är på sin plats att vi förklarar lite närmare vad AMS är. För att jag tror alla förstår ju att el är farligt och allt som vi gör ute i nätet innebär ju risker. Mm. Men vad är AMS, om vi ska beskriva det lite närmare?
Alltså, det finns nog en teknisk beskrivning på det i ESA, alltså våra elsäkerhetsanvisningar.
Men tänk om du ska förklara för en icke-ingenjör.
Ja, det är att man... Det finns två sätt att jobba på det som jag ser det. Det är alltså, antingen befinner man sig på jordpotential och jobbar med isolerade verktyg. Eller så antar man kraftledningens potential och jobbar direkt på ledningen med barhandsprincip. Men AMS definieras nog med att man kommer in i närområdet eller riskområdet för spänningsförande del.
Mm. Ja, man är inom ett område som är farligt och där kommer man för nära och så riskerar man att man får en strömgenomgång.
Ja, om man inte tänker sig för och inte liksom ser till att ha rätt potential på, eller ett avstånd mellan sig och farlig potential, eller att man antar potentialen och inte kommer för nära jord då istället.
Det kan ju tänkas för en lekman att det är farligt att hänga i en kraftledning.
Mm. Tänk på fåglarna som sitter på dem.
Ja. Det är en bra poäng. Så det är så man tänker, man är inkopplad i ledningen om man är en bra bit ifrån den andra fasen eller jorden.
Precis.
Man kan säga att den farliga delen är just att ta sig till arbetsstället eller till potentialen. Men det finns sätt att lösa det genom att ha långa krypsträckor. Liksom, antingen klättrar man upp i stolpen och har en isolerad stege som man kliver ut på och sen svänger in på potentialen. Då. Mm. Eller att man skjuter en lina över ledningen och hissar upp med isolerade rep, hissar upp personen då, så att du har hela tiden koll på avståndet mellan dig själv och fas och jord, så att säga.
Kan man jämföra hur det är att jobba med spänning på kontra att ta ett avbrott och stå i en spänningslös miljö? Hur det är att jobba som montör då?
Absolut, jag har ju själv bakgrund som montör så jag kan ju prata ur egen erfarenhet här. Det är ju så att om man tar ett traditionellt avbrottsjobb eller avbrottsarbete så vill man gärna trycka in så mycket arbete som bara går på den korta avbrottstid som man ofta har då. Vilket gör att det blir ett stressmoment. Men däremot när man jobbar med spänning så är det en helt annan atmosfär. Alltså man tar den tid man behöver. Man behöver inte stressa. Jag vet själv att jag aldrig känt mig så harmonisk som när jag jobbade AMS under ett års tid. Väldigt, väldigt behagligt helt enkelt. Mm.
Minskad stress och då mindre risk för fel i.
Mm. Det är nog så att man har mera attention på vad som är viktigt att liksom att man inte får komma närmare ett visst avstånd och så vidare ändå. Nu jobbar jag med isolerstrångsmetoden då och då är avståndet väldigt viktigt att man inte kommer för nära. Man vet hela tiden att det finns en spänning på, man kan inte kapa några hörn helt enkelt. Om man tittar på RTE så vet jag faktiskt om fransmännen som jobbar med så att de inte haft på 60 år har de inte haft ett enda fatalt olycksfall då när de har jobbat med AMS, vilket är ju ganska talande. När man jobbar med traditionellt avbrottsarbete så har man ett antal steg man måste göra. Man måste slå ifrån ledningen, man måste spänningsprova ledningen, måste jorda ledningen. Och i värsta fall så går du liksom upp på fel sida av där du liksom har gjort klart och går upp på en spänningsförande potential och så kan olyckan vara framme. Och så har du hela induktionsproblematiken som du egentligen kommer ifrån också när du jobbar med AMS. Mm. Vilket är en av de största faror vi har i traditionellt avbrottsarbete.
Vad är det som är farligt med induktion? Nu blir det här lite ellära, men jag tror det är bra att ta den.
Ja, det är ju det att många gånger så går våra elledningar tillsammans. Och tar man avbrott på den ena ledningen så påverkar fortfarande den andra ledningen som fortfarande är i drift då, ponerar vi. Den kommer att inducera en spänning i den spänningslösa ledningen. Vilket gör att man kanske inte har, om det nu är 10 kilovolt så kanske man inte har det, men man kanske har 1 kilovolt och det är också en farlig potential så att säga. Så det händer väldigt mycket olyckor just med induktion i
Sverige.
Det
kommer man undan då när spänningen är på. Ja, man jobbar med spänning igång. Nu har vi fått höra om AMS, vad det är och hur historien har utvecklats. Men nu blir man lite nyfiken på vad vi har gjort under 2023 när det gäller arbete med spänning.
Ja, alltså det jag har jobbat med under 2023, det är ju att jag har försökt att effektivisera just tillträde till ledningen. Alltså att vi, Mats nämnde tidigare det här med hur man tog sig till ledningen när det kruxet på transmissionsnätet. Eftersom vi har så hög spänning så måste man ha så långa avstånd för liksom när man ska vandra från jordpotential till spänningssatt potential. Och det är ganska omständigt. Så där har vi tittat på att just jobba med tillträdesmetoden med hjälp av helikopter istället. Och att vi då egentligen kommer som en fågel och ansluter oss på ledningen direkt. På några sekunder är vi liksom på spänningssatt potential då. Vi fick väl en heads up från våra entreprenörer egentligen att vi borde titta på det här. Och då tog jag och en av våra mest erfarna entreprenörer åkte ner till Österrike faktiskt och tittade på österrikarna när de jobbar ifrån helikopter. För de har jobbat så mycket och använder sina helikoptrar i ellinjebyggnad till stort. För de har ju så kuperat landskap där så de behöver sådana verktyg. Men det som är annorlunda med Österrike är att de faktiskt tar avbrott på sina ledningar när de gör det jobbet. Så det vi gjorde nu var att vi ville titta på att vi skulle kombinera så att säga deras arbetsmetod som handlar om att man hänger under helikoptern då. Det heter Human External Cargo, eller förkortas HEC, med den här AMS-metoden. Att vi kombinerar de två metoderna, och det är vi egentligen, jag tror, bland de första i världen. Det jobbas på det sättet på flera ställen, men inte exakt som vi gör det med den här hängande lasten.
Då sitter det montörer under helikoptern
i en liten ställning eller rigg eller vad vi nu ska kalla det. Så det är två stycken som hänger under, och sen är det 30 meter långt isolerat rep då, eller en lina upp till helikoptern då. Och så ansluter de på den här potentialen då.
Vad har vi genomfört med hjälp av den här helikoptern under året?
Ja, alltså vi har varit på upp mot 1000 platser och gjort ingrepp, och vi har gjort en väldigt massa olika arbetsmoment för att testa. Så under 10 veckor har vi kört den här piloten, kan vi säga, och varit på uppemot 1000 olika arbetsplatser.
Hängt upp flygande markeringar och lagat distansstänger och sånt.
Ja, bytt ut distansjärn, och vi har mätt en väldigt massa faslineskarvar. Alltså vi har indikation på att de har gått varmt i en sån här termografering, och då har vi åkt ut och mätt resistans över skarven, och det är ett jobb som normalt sett kan ta några timmar, kanske i värsta fall en dag, om man måste ta sig ut med en mobilkran för att lyfta upp en montör och ta ett avbrott på ledningen givetvis då. För att mäta om skarven mår bra eller inte. Och sen kan man komma fram till att den mår bra. Ja. Och då har man gjort de där angreppen liksom lite grann i ordrarna då. Vi mäter skarven på 20-30 sekunder under spänning då. Så det är ju en otrolig effektivisering där.
Går det att summera vad de här arbeten har sparat i avbrottstid?
Jag tror att vi fick fram någon siffra på runt 700 timmar som skulle vara besparat. Att om vi hade behövt göra det här på ett traditionellt sätt så att säga, så det hade varit 700 timmar avbrott.
Är det något mer som man skulle kunna göra med den här metoden som vi inte har provat ännu, som ni har i pipeline?
Alltså det är väl fantasin som sätter gränser där. Och sen har vi ju i och för sig en anläggning som inte är speciellt komplex heller. Det är stolpar och linor. Så att, men vi i somras så testar vi till exempel att linda av sån här optofiber som sitter på topplinorna. Det har vi haft ett dilemma med, hur vi skulle få ner en sån optofiber, gammal trasig som hänger kvar där uppe. Och det funkade väldigt bra. Den metoden kan utvecklas och bli effektiviserad, men vi vet i alla fall att det funkar. Sen finns det säkert mycket, mycket mer vi kan göra. Vi har haft lite problem med att komma ner på mittfasen, för det har varit lite tajt med plats, så vi har bara kunnat jobba på ytterfaserna. Men nu håller vi på att utveckla en metod för att komma ner på mittfasen också då. En liten smalare rigg som gör att vi törs komma ner där också.
Så man bibehåller ett säkert avstånd till de andra faserna.
Precis. Riggen är lite drygt 2 meter, och då är man och tassar lite på lite för nära så att säga, om den riggen står på fel sätt. Så att vi har vi håller på att titta på en rigg som är mycket mindre, så man kan gå ner på mittfasen och kanske gå av där, lämna av montörerna så att helikoptern flyger iväg och gör något annat och sen kommer du hämta montörerna igen om man vill.
Det låter ju som att det här är ingenting för en höjdräddare.
Nej, det, jag tror man kan övervinna höjdrädsla förvisso, men det är väl en bra förutsättning om man inte är så rädd.
Det här arbetet har ni drivit som ett verksamhetsutvecklingsprojekt. Vad finns det för lärdomar från själva förändringsarbetet?
Oj, ja. Det är en gamla klassiska att när man har en förutfattad mening om någonting så är det svårt att komma över och svårt att penetrera den och få folk att tänka på ett annat sätt.
Ja, vad är det för förutfattade meningar ni har mött när AMS skulle upp högre på agendan så att säga?
Alltså AMS är farligt. Det är jättefarligt. Vi kan inte tillåta våra entreprenörer eller vi kan inte kräva från våra entreprenörer att de ska behöva eller utsättas för det. Det är en sak. Men där vet vi ju att är man utbildad så är det inte farligt, utan det handlar om att liksom, man måste nå upp till en kompetensnivå precis som i så mycket annat här i världen. Sen är det ju också det som jag tror har varit det största hindret och som många projektledare ser, det är just kostnaden. En AMS-åtgärd blir att kosta mycket mer i rena pengar för projektet att utföra än om du tar ett avbrott. Det behövs till exempel fler personer i utförandet, för att man behöver hela tiden ha någon som står och kikar och håller koll på dem som utför jobbet. Det krävs mycket mer planering av jobbet och genomförare. Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial kring vad AMS är. Vi har kört utbildningar för hela, alltså alla som vi anser berörda inom nätdivisionen. Sen vet ju jag att genom Jon Junesjö och Per Kvarnefalk har ju de börjat driva det här ganska så mycket i styrgrupper också och få projektledarna att ifrågasätta varför man inte använder det. Och där har vi också sett nu med det börjar komma mer och mer incitament just kring att avbrotten faktiskt kostar. Där vi behöver ta ett större samhällsansvar kring kostnaderna.
Precis, för i andra vågskålen av det här kostnaden för själva arbetet så finns det ju en vid varje avbrott en kostnad för elmarknaden i att minska kapaciteten i överföringen, så kan det påverka elpriserna ganska dramatiskt. Ja.
Ja, vi gjorde en liten övning, jag och Andreas, för några veckor sedan och liksom tittade på ungefär vad kostar ett AMS-arbete och tittade på liksom de åtgärder vi har gjort de senaste åren och jämför då med de siffror vi har fått från driften med vad kostar ett avbrott samhället och ser ju att vi pratar om 2-3% i skillnad där. Alltså kostnaden för AMS-arbetet är 2-3% av samhällskostnaden.
Ja. Vid ett avbrott har jag. Ja. Mm. Det är helt otroliga siffror egentligen. Ja. En sak som jag glömde nämna tidigare vad vi har gjort är att vi också har lagat potentiella avbrottskällor, alltså fel i nätet. Vi har hittat fel på topplinor där då en kardel var avlindad som vi kunde linda tillbaks då med AMS. Och det, ett akut avbrott i våra nät, på alla fall på vissa ledningar, kan ju vara otroligt kostsamma för direkt för oss då.
Om vi tittar framåt så finns det mer nytta att hämta från det här, hör jag er säga. Men kan ni beskriva lite mer om vad ni tror om framtiden med att jobba med AMS?
Alltså, man kan börja med en utmaning vi har. Det är att idag så har vi egentligen bara en entreprenör i Sverige som utför AMS på 400 kilovolt. Och det begränsar oss lite grann i möjligheterna framåt också. Och där ser vi att vi behöver få in fler entreprenörer. Och där har vi startat ett initiativ nu där vi har tagit fram en upphandlingsstrategi då för AMS-tjänster. Planen är att under våren ta fram ett förfrågningsunderlag och sen skriva ett avtal med 2 stycken entreprenörer för att kunna serva oss med AMS-tjänster egentligen. Mm. Och med det vill vi ju också se möjligheten att med 2 på plats så att vi kan vidareutveckla de här förmågorna, eller vi kan kravställa förmågorna hos dem egentligen, att vad vi vill ha gjort. För det finns egentligen inga begränsningar, du kan byta skarvar under drift också. Så då kan vi gå upp och inte bara mäta skarven, utan vi kan faktiskt byta den om vi ser att det är något.
Vi får hela kedjan där då. Ja. Från att vi upptäcker den med termografering, verifiera den med AMS-mätning och byter den också AMS, då är vi liksom hela kedjan där helt avbrottsfritt. Mm. Så det är ju väldigt spännande. Mm.
Men det måste ju kräva en väldigt mycket förändring i arbetssätt och planering. Har ni stött på några utmaningar i det här förändringsarbetet?
Alla har väldigt mycket att göra.
Ja, så är det.
Och det är så lätt liksom att man, när man har mycket att göra, så då vill man bara helst göra det som man alltid har gjort det. Mm. Att få in de här nya sätten att jobba med, nya sätt, alltså det kräver mycket från ledarskapet, skulle jag säga, liksom att få upp frågan så här, ja, men måste vi verkligen ta ett avbrott för det här? Kan vi inte, finns det andra sätt?
Vi skickar med en utmaning till oss alla som jobbar på SVK att fundera på vad man kan utmana sig inom det.
Ja, precis.
Att prova nya sätt.
Precis. Mm.
Är det något som har varit extra spännande eller extra roligt i den här processen?
Alltså för mig är det ju bara jättekul att få all uppskattning som det har ju genererats en del artiklar och diverse, ja, till och med tv-program ju, där man har visat när vi jobbar på det här sättet. Och det är väldigt mycket ryggdunk och hejarop från kollegor och sådär. Så det är jättekul.
Nej, jag tycker jag märker i organisationen att ju mer man pratar om det, desto mer blir nyfikenheten också. Att det börjar liksom, man börjar känna att, ja, men okej, är det här ett krav? Ska vi ta med det här? Alltså, får vi ta med det här som ett krav? Är det helt okej? Okay, alltså?
Lite förvåning alltså.
Ja, lite så. Alltså, bara, ja, men det kostar ju mycket mer. Ja, men skit i kostnaden. Nu är det avbrotten.
Där får väl ändå säga att utifrån mitt perspektiv så när man ser helheten, ja, det är klart att det blir dyrare. Ja. Men jag tycker det är jätteviktigt att vi ser på den totala nyttan av det vi gör. Så jag ska inte säga att det är fria kranar, men jag tycker ändå att få upp den här frågan på bordet och att det är fler som förstår att kunna värdera. Ja. Och jag tror från ledningshåll så är vi väldigt nyfikna på vad det här kan ge.
Ja.
Och att det ger bra förutsättningar, för som någon av er sa, avbrott är det nya guldet. Mm. Att ska vi kunna genomföra alla de projekt som ligger framför oss, så kommer avbrottsmöjligheterna bli en begränsande faktor, ja, så småningom. Mm.
Och jag måste upprepa det Mats sa där, att om man tittar på vad en avbrottstimme kostar kontra vad det kostar att jobba med ett sånt här ekipage, hela paketet då med helikopter och allting, så pratar vi om 200-400 delar av kostnaden mot vad en avbrottstimme kostar.
Hur ser det arbetet ut framåt? Vad har ni i pipeline?
Ja, dels är det ju det här jag nämnde med att försöka få till avtal med ett par entreprenörer då. Men sen har vi också sett behovet, alltså det jobbet jag har gjort, vi har sett behovet, och det är en efterfrågan från framförallt projektledare, att det finns någon i organisationen som har någon typ av AMS-ansvar eller liksom någon man kan gå till, gärna en expert på AMS, men åtminstone någon samordnare någonting. Och där har ju ledningsteknik tagit flaggan nu och ska tillsätta en roll inom deras enhet NKJ då, som leds av Alidja.
Mm. Vi har en väldigt massa flygvarningsbollar som måste sättas upp, bland annat. Okay. Nya krav från Transportstyrelsen som säger att de här kloten måste sitta på 30 meters avstånd istället för 90 eller vad de nu sitter på idag. Så att det ska förtätas väldigt mycket. Väldigt många sådana.
Det låter som det perfekta AMS-uppdraget.
Helt perfekt. Helt perfekt, faktiskt.
Kraftnätspodden handlar ju väldigt mycket om att inspirera oss i Svenska Kraftet med de berättelser som deltagarna kommer med. Har ni några tankefrön till kollegorna som ni kan ge som inspiration till något liknande?
Ja, vad säger du, Mats?
Har
du
något frön? Våga ifrågasätta. Och tror du på något, driv den frågan, både stort och smått. Får du inte gehör, men tror du verkligen på det, så prata med folk om det. Ju mer du pratar om det, desto mer etablerad kommer frågan bli. Så att jag tror, även om man får liksom mothugg i början, så bara fortsätt prata om det.
Mm. Mm. Ja, jag får understryka det. Det var väl det jag tänkte också, i stort sett. Mm. Om du brinner för någonting, driv det. Se till att skaffa dig bra chefer också. Så kan stötta dig.
Det är bra. För det finns många bra chefer på Svenska Kraftnät som verkligen vill driva.
Jag tycker vi verkligen understryker det här att våga utmana, för att förväntningarna på oss är stora och förutsättningarna för att vara framgångsrika i vårt uppdrag handlar ju väldigt mycket om att göra annorlunda.
Mm.
Och det är ju det som är idén med podden här, att sprida idéer om effektivisering och utvecklingsarbete och förändring. Så tycker ni har beskrivit det väldigt bra på vad man kan göra.
Mm, tack.
Vad bra, tack.
I dagens avsnitt så har vi fått höra om hur AMS-arbete med spänning kan undvika avbrott och därmed spara samhället miljoner och värdefull tid för oss när vi ska underhålla ledningarna. Det möjliggör också en snabbare utbyggnadstakt så vi kan hinna med allt vi behöver för att nå vårt uppdrag. Innan vi avrundar här så brukar vi ha ett litet quiz.
Oj, läskigt.
Det här quizen brukar hänga ihop med temat i podden på olika sätt. Och idag har vi pratat om AMS som en förkortning för arbete med spänning. Men AMS är en förkortning som finns på andra områden. Så kommer jag läsa upp en beskrivning av en av de sakerna. Och jag vill att ni gissar vad det är.
Okej.
Okay. Mm. Nu kommer det här då, quizfrågan, så lyssna noga. Mm. Ett vanligt förekommande problem och drabbar cirka hälften av dem som når 3500 till 4000 meter över havet. Det kan ta sig uttryck som huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, aptitlöshet, illamående och trötthet. Och förkortningen är då AMS också. Men vad står det för?
Någonting med altitude sickness, men jag får inte in M-et riktigt.
Ja, du är lite, du är på rätt spår.
Ja, jag har ingen aning.
Man kommer högt upp och blir illamående och yr i huvudet.
Mm, motion sickness? Nej.
Ja,
det är ju verkligen, verkligen nära. Men svaret är acute mountain sickness.
Acute mountain sickness.
Och det lärde man sig något nytt.
Ja. Stort tack för att ni var med i Kraftnätspodden, Andreas och Mats.
Tack så hemskt mycket.
Tack Peter.
Och tack till alla lyssnare. Är ni nyfikna på något ämne eller har tips på ämnen så mejla gärna till kraftnätspodden@svk.se. Och vill man ha en notis om när nästa avsnitt släpps så kan man gå in och följa podden på plattformarna där poddar ligger. Ha det fint så länge. Vi ses. Hej!